Kapitel 5. Vaken mardröm. Perrin sprang upp från sängen, ryckte åt sig yxan och störtade ut ur kojan. Han brydde sig inte om kylan fast han var klädd i bara underkläderna. Molnen lystes upp av månens blekvita sken. Ljuset räckte mer än nog för hans skarpa ögon. Räckte mer än nog för att han skulle se skepnaderna som överallt nalkades mellan träden. De var nästan lika stora som Loyal, men med ansikten vanställda av mular och näbbar, halvt mänskliga huvuden med horn och fjäderkammar, smygande gestalter som beträdde marken med hovar eller tassar lika ofta som med stövelklädda fötter. Han öppnade munnen för att ropa ut en varning, men så kastades plötsligt dörren till Moraines koja upp och Lan stormade ut. Han höll sitt svärd i handen och vrålade: "Trollocker! Vakna om livet är er kärt, trollocker!" Svarsrop hördes från männen som kom utrusande från sina kojor. De var klädda för sömn, vilket för de flesta betydde inte alls. Men de var redo med sina svärd. Med djuriska vrål störtade trollockerna fram för att mötas av stål och rop. "För tjejnar!" och "För draken återfödd!" Lärn var fullt påklädd. Perrin kunde slå vad om att väktaren inte hade sovit alls och kastade sig in bland trollockerna som om hans yllekläder vore en rustning. Det såg ut som om han dansade mellan dem. Väktaren och svärdet gled fram som vatten eller vind, och överallt där dansen gick hördes skriken från döende trollocker. Också Moraine var ute i natten och dansade sin egen dans med trollockerna. Hennes enda vapen var ett tunt spö, men varje gång det träffade en trollock lämnade det efter sig en strimma av eldslågor som snabbt spred sig över bestens hud. Med vänsterhanden plockade hon eldkulor ur tumma luften och slungade mot angriparna. Runt omkring henne låg trollocker på marken och vred sig under höga tjut medan lågorna förtärde dem. Ett helt träd flammade upp, hela vägen från kronan till rötterna, sedan ett till och ännu ett. Det plötsliga ljuset fick trollockerna att yla, men de fortsatte att svinga de taggförsedda yxorna och de grymt krökta svärden. Plötsligt såg Perrin Leia stiga ut ur Moraines stuga på andra sidan sänkan, tvekande, och allt annat försvann ur hans tankar. Druathan-kvinnan stod tryckt mot den timrade väggen med handen mot halsen. I ljuset från de brinnande träden såg han hennes smärta, skräck och avsky inför blodbadet som hon fick bevittna. "Göm dig!" ropade Perrin åt henne. "Gå in igen, göm dig!" Stridslarmet slukade hans ord. Han sprang mot henne. "Göm dig, Leia, för ljusets skull, göm dig!" Med ens tonade en trollock upp sig framför honom. Munnen och näsan hade ersatts av en grymt krökt näbb. Från skuldrorna till knäna var kroppen täckt av svart pansar med vassa nitar, och benen slutade i ett par stora rovfågelsklor. Den svingade ett av de besynnerliga krökta svärden och utsände en lukt av svett, blod och smuts. Perrin duckade under hugget och gjorde ett utfall med yxan samtidigt som han utstötte ett ordlöst vrål. Han borde vara rädd, det visste han, men nöden trängde ut all rädsla. Han måste nå fram till Leia, föra henne i säkerhet. Det var det enda som spelade någon roll, och trollocken var i vägen. Trollocken föll, bölande, sparkande. Perrin visste inte var hans hugg hade träffat. Visste inte om det hade varit dödande eller om trollocken bara var sårad. Han tog ett språng över den sprattlande kroppen och ilade vidare upp för slänten. De brinnande träden kastade kusliga, fladdrande skuggor över den lilla dalen. Invid Moraines koja förvandlades plötsligt en av skuggorna till en trollock. En bäst med horn och mule som en get. I händerna höll den en yxa med mängder av vassa piggar, och den var just på väg att rusa ned på slagfältet när den såg Leia. "Nej!" ropade Perrin. "Ljus! Nej!" Vassa stenar rullade iväg under hans bara fötter, men han kände inte hur de bet sig in. Trollocken höjde sin yxa. "Leia!" I sista ögonblicket snodde trollocken runt och måttade istället ett hugg mot Perrin. Han kastade sig ner och tjöt när det vassa stålet rev upp hans rygg. I ren desperation for han ut med handen, fick tag i en getklöv och ryckte till för allt vad han var värd. Trollocken tappade fotfästet, föll omkull med ett brak och började glida iväg ner för sluttningen, men fattade tag i Perrin med en hand stor som båda hans egna. Han drogs med i fallet och de rullade runt, runt. Trollockens stank fyllde hans näsborrar med en blandning av getlukt och sur människosvett. De grova armarna kramade om honom, tryckte luften ur hans lungor. Hans reben knakade, nära att knäckas. Trollocken hade tappat yxan i fallet, men begravde de trubbiga gettänderna i Perrins axel och slet med sina kraftfulla käkar. Smärtan som strålade genom vänsterarmen fick Perrin att kvida. Hans lungor kämpade förtvivlat efter luft och det började svartna för ögonen. Men han var vagt medveten om att den andra armen var fri, att han på något sätt hade lyckats behålla greppet om yxan. Han höll den som en hammare, med piggen främst, och med ett vrål som gjorde slut på den sista luften i hans lungor drev han piggen i trollockens ena tinning. Pesten genomfors av en krampryckning, slog ut med armar och ben och vräkte iväg honom, alltsammans utan ett ljud. Av ren instinkt tog Perrin ett hårdare grepp om yxskaftet och piggen lossnade. Trollocken gled vidare ner för slänten, fortfarande sliten av spasmer. En kort stund bara låg Perrin där och kämpade efter luft. Såret på ryggen brände som eld och han kände hur han var våt av blod. Skuldran protesterade när han tog sig på fötter. Leia. Hon stod kvar, stod hopkrupen framför kojan, mindre än 10 steg från honom. Hennes ansiktsuttryck gjorde att han nätt och jämnt kunde förmå sig att möta hennes blick. Ömka mig inte, morrade han åt henne. Våga inte. Det var som om Myrdrailens hopp från hyddans tak gick alldeles för långsamt. Och under fallet hängde den nattsvarta manteln slappt om kroppen, som om varelsen redan hade stått på marken. Dess ögonlösa blick var fixerad vid Perrin och den utsände en lukt lik döden själv. Myrdrailens blick sände en isande köld genom Perrins armar och ben. Det kändes som ett isblock i hans bröst. Leia, viskade han. Han motstod nätt och jämt impulsen att vända om och springa. Snälla Leia, göm dig, snälla. Halvmannen närmade sig honom, sakta, övertygad om att skräcken höll honom fjättrad. Med ormlika rörelser kom den allt närmare. Drog ett svärd så svart att det endast var de brinnande trädens förtjänst att det syntes. Hugg av ett av trefotens ben, sa den med låg röst, så faller alla. Rösten lät som om någon smulat sönder torkat ruttet läder. Plötsligt rörde sig Leia, kastade sig framåt, försökte slå armarna om Myrdrailens ben. Nästan som i förbigående, utan att ens vända på huvudet, svepte den bakåt med det svarta svärdet. Hon föll till marken. Tårarna bröt fram i Perrins ögon. Jag borde ha hjälpt henne, räddat henne. Jag borde ha gjort någonting. Men så länge Myrdrailen höll honom fast med sin ögonlösa blick var det bara med största möda han ens kunde tänka. Vi kommer, broder. Vi kommer, ung tjur. Orden i hans medvetande fick hans huvud att ringa som en klocka. Vibrationerna fick hela kroppen att darra. Tillsammans med orden kom vargarna, tjogtals av dem. Och deras tankar översvämmade hans medvetande samtidigt som han såg hur de översvämmade den skålformade dalen. De var bergsvargar, nästan lika höga som midjan på en fullvuxen man, alla med grå vit päls. De var medvetna om tvåbens förvåning där de kom löpande ur natten, störtade in för att gå till attack mot de fördärvade. Vargarna uppfyllde honom och han glömde nästan bort att han var en människa. Ljuset föll i hans ögon, fick dem att skina med gyllen gult sken. Halvmannen hejdade sin framfart, plötsligt osäker. Blekman, sa Perrin hest. Men sedan kom ett annat namn för honom. Det kom från vargarna. Trollockerna, de fördärvade, skapade under skuggans krig genom en sammansmältning av djur och människa. De var illa nog, men myrdrejlerna.
Ofödde, spottade ungtjuren fram.
Hans läppar drogs tillbaka i en morgning och han kastade sig mot myrdrejlen. Den rörde sig graciöst som en huggorm, dödligt slingrande, med ett svart svärd snabbt som blixten. Men han var ungtjuren. Det var vad vargarna kallade honom. Ungtjuren, med horn av stål som han svingade med sina händer. Han var ett med vargarna. Han var en varg. Och vilken varg som helst skulle dö 100 gånger om för att få se en av de ofödda falla. Blekmannen föll tillbaka framför honom. Och nu var det för att parera hans hugg som den förde svärdet. Hasorna och halsen. Det var där vargarna högg för att döda. Ungtjuren kastade sig plötsligt åt sidan på knä och lät yxans ägg skära över baksidan på halmannens knä. Den skrek. Ett märgisande ljud som vilken annan stund som helst skulle fått hans hår att resa sig och föll med ena handen utsträckt för att hindra fallet. Halvmannen, den ofödde, höll fortfarande svärdet i ett fast grepp, men innan den hann få någon stadga svepte ungtjurens yxa åter genom luften. Halvt avhugget föll myrdrejlens huvud bakåt, hängde ner mot ryggen. Och likväl låg den kvar på samma sätt, lutad mot ena handen och fäktade vilt med svärdet. Det tog alltid lång tid för de ofödda att dö. Genom vargarnas ögon, lika mycket som sina egna, såg ungtjuren trollocker som skrikande vred sig på marken, fastän varken människor eller vargar kommit när dem. De var utan tvekan knutna till denna myrdrejl och skulle dö när den gjorde det, om ingen hann döda dem först. Driften var stark att rusa ner för slänten och ansluta sig till sina bröder, hjälpa dem att döda de fördärvade, jaga de ofödda som var kvar. Men inom honom fanns fortfarande ett fragment som var människa, och det fragmentet mindes. Leia. Han släppte yxan, vände försiktigt på henne. Ansiktet var täckt av blod och ögonen som stirrade upp mot honom bar dödens glasartade hinna. Han tyckte sig se någonting förebrående i blicken. Jag försökte, sa han. Jag försökte rädda dig. Blicken förändrades inte. Vad skulle jag annars ha kunnat göra? Om inte jag hade dödat den skulle den ha dödat dig. Kom, ungtjur, kom och döda de fördärvade. Vargmedvetandet översköljde Perrin, dränkte honom. Han la försiktigt tillbaka Leia på marken och tog upp yxan. Äggen glimmade av vått blod. Med glänsande ögon störtade han ner för slänten. Han var ungtjuren. Runt den skålformade dalen brann träden som facklor. En hög tall slog ut i lågor samtidigt som ungtjuren föll in i striden. Blå gnistor lyste upp natten när Lan kämpade mot en annan myrdrejl. Och uråldrigt Eishede-stål mötte svart stål från Thakandars smedjor i skuggan av Shaul Gul. Lael svingade en påk, stor som en gärdsgårdsstör. Ogren var mittpunkt i en cirkel där ingen trollock kunde träda in utan att stupa. Människorna kämpade ursinnigt i de dansande skuggorna. Men ungtjuren, Perrin, observerade frånvarande att allt för många av de kinariska tvåbenen hade fallit. Hans bröder och systrar stred i små grupper om 3 eller 4 individer. Dök under krökta svärdsklingor och taggiga yxor, störtade in för att slita sönder knäsenor, hoppade fram för att bita av halsådrorna när bytet föll. Det fanns ingen heder i deras kamp, ingen ära, ingen nåd. De hade inte kommit för att strida, utan för att döda. Ungtjuren anslöt sig till en av smågrupperna och lät yxans klinga tjäna istället för tänder. Han tänkte inte längre på den större striden. Allt som fanns var trollocken som han och vargarna, hans bröder, hade skilt ut och fällt till marken. Sen skulle det bli en till, och ännu en. Ända tills ingen fanns kvar. Inte här, inte någonstans. Han kände en önskan att kasta yxan åt sida och kämpa med bara tänderna. Att springa på alla fyra som sina bröder. Rusa genom de höga bergspassen. Jaga efter en flyende hjort genom pudersnö som nådde upp till buken. Löpa med den kalla vinden vinande genom pälsen. Han morrade tillsammans med sina bröder och hans gula blick fick trollockerna att tjuta än värre än när de stod inför de andra vargarna. Plötsligt insåg han att det inte längre fanns några levande trollocker i dalen, även om han kände hur hans bröder förföljde andra som var på flykt därifrån. Någonstans ute i mörkret jagade en flock på sju vargar ett annat villebråd. En av de ofödda sprang mot sin hårdfotade fyrbening, sin häst, sa en avlägsen del av hans medvetande. Och efter den löpte hans bröder. Deras nosar var fulla av dess lukt. En stank lik dödens själva essens. I medvetandet var han tillsammans med dem, såg med deras ögon. När de tog in på den ofödde snodde den runt, väste fram en förbannelse. Den ofödde i sina svarta kläder och det svarta svärdet var som en del av själva natten. Men natten var hans bröders och systrars jaktmarker. Ungtjuren morrade högt när den första av hans bröder dog för dess hugg. Vargens smärta genomrände honom som en blixt. Likväl fortsatte de andra. Fler bröder och systrar dog. Men till sist lyckades de huggande käftarna dra den ofödde till marken. Nu kämpade också den med sina tänder, slet sönder halsådror, högg med naglar som skar genom hud och kött, likt tvåbenens hårda stålklor. Men vargarna fortsatte att slita den i stycken, ännu medan livet rann ur deras kroppar. Till slut hasade sig en ensam syster upp ur den ännu sprittande högen, stapplade undan från den. Hennes namn var Morgondis, men som alltid med vargarnas namn var det mer än så. En frostig morgon med stynget av ännu ofallen snö i luften. Diset som vällde fram över dalen, virvlande i en vass bris som bar med sig löftet om god jakt. Morgondis lyfte huvudet och ylade mot månen, osynlig bakom molnen. Hon sörjde sina döda. Ungtjuren kastade bak huvudet och ylade med henne. Sörjde med henne. När han åter lät huvudet sjunka mötte han Mins blick, stirrande. Hur är det fatt, Perrin? Frågade hon tvekande. Hon hade en reva på kinden och ena ärmen på hennes rock var halvt avsliten. I ena handen höll hon en påk, i den andra en kniv. På båda fanns det blod och hår. Nu märkte han att alla stirrade på honom. Alla som fortfarande stod upp. Loyal som trött lutade sig mot sin påk. Kenarierna som hade burit ned sina sårade till Moraine. Till och med Aes Sedain tittade på honom där hon satt böjd över en av de fallna. Lärn stod vid hennes sida. De brinnande träden kastade sitt fladdrande ljus över dalen. Överallt låg det döda trollocker. Av kenarierna låg fler på marken än stod upp. Bland dem låg kropparna av hans bröder. Så många. Perrin märkte att ännu ett tjut ville bryta fram ur hans strupe. Han kämpade ursinnigt för att stänga av kontakten med vargarna. Trots hans ansträngningar läckte bilder och känslor igenom. Men till sist kände han inte längre deras smärta, deras vrede, driften att jaga de fördärvade, att springa. Han ruskade på sig. Såret på ryggen brände och hans söndertuggade skuldra kändes som om någon hamrat på den mot ett städ. Hans bara fötter, såriga och ömma, bultade av smärta. Blodlukten var överallt. Lukten av trollocker, lukten av död. Det är ingen fara, Min. Du kämpade väl, smed, sa Lärn. Väktaren lyfte sitt fortfarande blodiga svärd över huvudet. Taishar Manetharan, Taishar Andor. Manetharans sanna blod, Andors sanna blod. De kenarier som fortfarande var på fötter, så få de var, lyfte också de svärden och stämde in med honom. Taishar Manetharan, Taishar Andor. Lawyer nickade. Chair Warren, tillade han. Perrin sänkte generad blicken. Lärn hade räddat honom från frågor som han inte ville behöva besvara, men i gengäld givit honom en ära som han inte förtjänade. De andra förstod inte. Han undrade vad de skulle ha sagt om de hade känt till sanningen. Min kom närmare och han muttrade: Leia är död. Jag kunde inte. Jag kom nästan fram i tid. Det skulle inte ha tjänat något till, sa hon mjukt. Det vet du. Hon böjde sig för att titta på hans rygg och hajade till när hon såg såret. Moraine sköter om det där åt dig. Hon är just i färd med att hela dem som helas kan. Perry nickade. Hela vägen ner till midjan var ryggen klibbig av halvt stelnat blod. Men trots smärtan märkte han det knappt. Ljus. Den här gången kom jag nästan inte tillbaka. Jag kan inte låta det hända igen. Jag får inte. Aldrig. Men allting var så annorlunda när han var med vargarna. Då behövde han inte bekymra sig för att folk skulle vara rädda för honom bara för att han var storvuxen. Då var det ingen som trodde att han var trögtänkt bara för att han försökte vara försiktig. Vargarna kände varandra även om de aldrig förut hade träffats. Och tillsammans med dem var han bara en varg bland andra. Nej. Hans grepp kring yxskaftet hårdnade. Nej. Marsemas höga röst väckte honom tvärt ur funderingarna. Det var ett tecken, sa Kenarien, riktat till alla på en gång. Han hade blod över armarna och hela bröstet. Han hade kämpat i bara byxorna och haltade när han rörde sig. Men glöden i hans ögon var lika stark som någonsin. Starkare till och med. Ett tecken för att styrka oss i vår tro. Till och med vargarna kommer för att kämpa för draken återfödd. Till och med skogens djur kommer först draken att kalla till sig för att kämpa vid vår sida när den sista striden är här. Det är ett tecken på att vi måste vidare. Endast mörkvänner kommer att vägra att sluta sig till oss. Ett par av scenarierna nickade. Stäng din förbannade trut, Marsema, fräste Uno. Han såg ut att vara oskadd, men så hade också Uno kämpat mot trollocker innan Perrin ens var född. Ändå var det tydligt hur trött han var. Det var endast det målade ögat som inte verkade utmattat. Vi ska vidare när först draken befaller det, inte förr, så bränner med ljuset. Kom ihåg det, era gethövdade bontölpar. Den enögde mannen tittade på den växande raden av män som Moraine skulle ta hand om. De flesta kunde inte ens sitta upp av egen kraft, även när hon var färdig med dem, och skakade på huvudet. Vi har i varje fall gott om förbannade vargfällor att värma de sårade med. Nej.
Häftigheten i Perrins röst förvånade scenarierna.
De kämpade för oss och vi begraver dem tillsammans med våra döda. Uno rynkade ögonbrynen och öppnade munnen som för en invändning. Men Perrin såg honom i ögonen med stadig gulögd blick. Scenarien sänkte blicken först och nickade. Perrin harklade sig, återigen lika generad när Uno beordrade de arbetsföra scenarierna att samla ihop de döda vargarna. Min kisade mot honom som hon brukade när hon såg sina bilder. Var är Rand? Frågade han henne. Där ute, i mörkret, sa hon och nickade uppåt slänten utan att ta blicken från honom. Han vägrar att tala med någon. Han bara sitter där och fräser åt alla som kommer i närheten. Mig pratar han med, sa Perrin. Hon följde efter honom, protesterade att han borde vänta tills Moraine hade sett över hans skador. Ljus, vad är det hon ser när hon tittar på mig? Jag vill inte veta. Rand satt på marken strax bortom ljuset från de brinnande träden. Han satt med ryggen mot stammen på en dvärgek, stirrade ut i intet, med händerna instoppade under den röda rocken som för att skydda dem från kylan. Han verkade inte lägga märke till deras ankomst. Min satte sig bredvid honom, men han rörde sig inte. Inte ens när hon la handen på hans arm. Också här kände Perrin lukten av blod och inte bara sitt eget. Rand, började Perrin, men Rand avbröt honom tvärt. Vet du vad jag gjorde under striden? Rand talade rakt ut i natten, fortfarande utan att titta på dem. Ingenting. Ingenting som var till någon nytta. När jag sträckte mig efter urkällan nådde jag den först inte. Jag fick inget grepp om den. Den bara gled undan. När jag slutligen fått tag i den försökte jag använda den till att förbränna alla trollockerna och blekmännen. Och allt jag lyckades göra var att sätta eld på några träd. Han skakade av tyst skratt men slutade abrupt med en plågad grimas. Jag var så uppfylld av Sidin. Det kändes som om jag skulle explodera som en fyrverkeripjäs. Jag måste leda den någonstans, bli av med den innan den brände upp mig. Då kom jag på mig själv med tanken att få berget att störta och begrava alla trollockerna. Jag försökte nästan. Det var min strid. Inte mot trollockerna, utan mot mig själv. Mot driften att begrava oss allihop under stenmassorna. Min gav Perrin en plågad blick som för att be om hjälp. Vi tog hand om dem, Rand, sa Perrin. Han rös vid tanken på alla de sårade nere i dalen och de döda. Bättre än att hela berget rasade över oss. Du behövdes inte där. Rand lät huvudet falla bakåt mot trädstammen och slöt ögonen. Jag kände att de kom, sa han tyst, nästan viskande. Jag visste bara inte vad det var för någonting. Det kändes som smittan på Sidin. Och Sidin finns hos mig hela tiden. Ropar efter mig. Sjunger för mig. När jag väl förstod att det var någonting annat hade Lan redan slagit larm. Om jag bara hade haft kontroll över mina sinnen skulle jag kunnat göra det innan de ens kom i närheten. Men när jag verkligen lyckas röra vid Sidin vet jag överhuvudtaget inte vad jag gör många gånger. Flödet bara sveper iväg med mig. Men jag kunde ha slagit larm. Perrin trampade besvärat med sina såriga fötter. Lärn slog larm. Det räckte. Det lät som om han försökte övertyga sig själv, det visste han. Jag hade också kunnat slå larm om jag hade talat med vargarna. De visste att trollockerna och blekmännen fanns i bergen. De försökte tala om det för mig. Men han undrade hur det skulle ha gått om han inte hade stängt ute vargarna ur medvetandet. Skulle han i så fall ha följt med dem nu? Han hade en gång träffat en annan man som kunde tala med vargarna. En man vid namn Elias Mashira. Elias levde ständigt med vargarna. Och ändå kom han uppenbarligen ihåg att han var en människa. Hur han lyckades med detta hade han dock aldrig berättat. Och nu var det länge sedan Perrin hade träffat honom. Kraset från stövelsulor mot sten avslöjade att två människor närmade sig. Och en vindil förde med sig deras lukt. Perrin var noga med att inte säga vem det var innan Lärn och Moraine var tillräckligt nära för att även normala ögon skulle kunna urskilja dem. Väktaren höll ena handen under Aisha Danes arm som om han försökte stötta henne utan att hon märkte det. Moraines blick var härjat och i ena handen höll hon en liten elfenbenstatyett föreställande en kvinna mörknad av ålder. Perrin kände igen den. Det var en Angreel, en lämning från sagornas ålder som tillät en Aisha Dei att leda en större mängd av kraften än hon riskfritt kunde hantera utan dess hjälp. Att hon använde den som hjälp för sina helande krafter var ett tydligt tecken på hur trött hon var. Min reste sig upp för att hjälpa Moraine, men Aisha Dei viftade undan henne. Jag har sett till alla de andra, sa hon till Min. När jag är färdig här kan jag vila. Hon skakade av sig Lans hand och strök över Perrins blödande skuldra med sin svala hand. Hennes ansiktsuttryck röjde stor koncentration. Sen gjorde hon likadant med såret på hans rygg. Hennes lätta beröring fick det att krypa i hans hud. Det här är inte så farligt, sa hon. Blåmärkena på skuldran går djupt in, men själva såren är ytliga. Var beredd nu, Det kommer inte att göra ont, men...
Han hade aldrig haft lätt för att vistas i närheten av någon som ledde kraften. Och det var sannligen inte lättare att själv vara inblandad. Inte desto mindre hade han varit med om det vid ett par tillfällen och trodde att han visste ungefär vad det innebar. Då hade det emellertid bara varit fråga om enklare helningar. Moraine hade tagit bort Perrins trötthet vid tillfällen då han inte fick vara trött. Det här var någonting helt annat. Plötsligt var det som om Aisher Dane kunde se in i honom, genom honom. Han flämtade till, tappade nästan yxan. Han kände huden krypa på ryggen, kände musklerna vrida sig för att kunna förenas där de hade slitits av. Skuldran darrade okontrollerbart och allting blev till ett töcken framför hans ögon. En fruktansvärd köld skar genom honom, in i märgen, ännu djupare. Han fick en känsla av rörelse, av att han föll, flög. Han visste inte vilket, men det kändes som om han förflyttade sig med rasande fart i en evighet. Efter evigheten framträdde världen åter för hans sinnen. Moraine backade undan från honom. Hon vacklade till, men Lan tog tag i hennes arm. Med gapande mun stirrade Perrin ner på sin axel. Såren och blåmärkena var borta. Av verken fanns inga spår. Han vred på sig försiktigt. Men smärtan i ryggen var också försvunnen. Och det gjorde inte längre ont i fötterna. Han behövde inte titta ner för att veta att alla skrapsår och blåmärken var borta. Ett högljutt kurrande hördes från hans mage. Du bör se till att få något att äta så fort du kan, sa Moraine. Mycket av kraften till det här kom från dig själv och den måste du ersätta. Perrins medvetande hade redan börjat uppfyllas av hunger och han såg maten framför sig. Blodiga biffar, hjortstek, lammkött. Med en kraftansträngning lyckades han slita tankarna från köttet. Han skulle leta rätt på några av de där rötterna som luktade som rovor när man rostade dem. Magen knorrade i protest. Du fick knappt ens ett ärsmed, sa Lärn bakom honom. De flesta av de sårade vargarna försvann tillbaka till skogen, sa Moraine. Hon sträckte på sig och gned sig i korsryggen. Men jag helade dem som jag kunde hitta. Perrin gav henne en vass blick, men det verkade som om hon inte riktade sig till någon särskild. Det är möjligt att de hade sina egna skäl att komma hit. Men utan dem kunde vi mycket väl ha varit döda allihop. Perrin vred besvärat på sig och sänkte blicken. Aisher Dane sträckte ut handen mot blåmärket på Mins kind, men Min gick undan och sa, det är inget allvarligt och du är trött. Jag har råkat ut för värre saker när jag snubblat över mina egna fötter. Moraine log och lät handen sjunka. Lan tog hennes arm och hon svajade i hans grepp. För all del. Och du då, Rand? Blev du skadad? Minsta rispa från en myrdrejs svärd kan vara livsfarlig. Och vissa trollockvapen är nästan lika illa. Perrin la märke till något för första gången. Rand, din rock är våt. Rand drog fram högerhanden ur rocken. Den var täckt av blod. Det var inte någon myrdrail, sa han frånvarande medan han stirrade på handen. Inte någon trollock heller. Det är såret som jag fick i Falm. Det gick upp igen. Moraine väste till, ryckte sig fri ur Lärns grepp och föll på knä bredvid Rand. Hon drog undan rocken och studerade såret. Eftersom hennes huvud var i vägen kunde Perrin inte se det, men blodlukten blev starkare. Moraine rörde sina händer och Rand grimaserade av smärta. Draken återföds blod på Shaul Ghuls klippor ska befria mänskligheten från skuggan. Är det inte så det står i drakprofetian? Vem har berättat det för dig, sa Moraine vast. Om du kunde föra mig till Shaul Ghul nu, genom en port eller med en portalsten, så kunde vi få ett slut på det, sa Rand dåsigt. Ingen mer som måste dö. Inga fler drömmar. Inget mer. Om det var så enkelt så skulle jag göra det. På ett eller annat sätt, sa Moraine bistert. Men det är inte allt i Carathon-sägnerna som kan tas bokstavligen. För varje sak som sägs rakt ut finns det 10 som kan betyda 100 olika saker. Tro inte att du vet någonting alls om vad som måste ske. Inte ens om någon har berättat hela profetian för dig. Hon gjorde en paus som för att samla styrka. Hennes grepp om Angrelen hårdnade och utan att bry sig om blodet lät hon den fria handen löpa över Rands sida. Var beredd. Plötsligt spärrade Rand upp ögonen och satte sig rakt upp. Han flämtade, darrade, stirrade med uppspärrade ögon. När Moraine helade Perrin hade det känts som om det höll på i en evighet. Men efter en helt kort stund förde hon varsamt Rand tillbaka mot trädstammen. Jag har gjort så mycket jag kan, sa hon matt. Så mycket jag kan. Du måste vara försiktig. Det kan gå upp igen om... Hennes röst dog ut och hon föll omkull. Rand hejdade hennes fall, men Lan var där på ett ögonblick för att lyfta upp henne. Uttrycket i väktarens ansikte var så nära ömhet som något Perry någonsin väntade sig få se hos Lan. Hon är utmattad, sa väktaren. Hon har tagit hand om alla andra, men det finns ingen som kan lindra hennes trötthet. Jag ska stoppa henne i säng. Rand finns ju, sa Min sakta, men väktaren skakade på huvudet. Det är inte för att jag tror att du inte skulle försöka, Fåraherde, sa han. Men du vet så lite att du skulle kunna döda henne lika gärna som hjälpa henne. Det är sant, sa Rand bittert. Jag är inte att lita på. Luce Tharyn Frendebane dödade alla som stod honom nära. Kanske gör jag detsamma innan jag är färdig. Ta dig samman, Fåraherde, sa Lan barskt. Hela världen vilar på dina axlar. Kom ihåg att du är en man och att du måste göra vad som göras skall. Rand såg upp mot väktaren och förvånande nog var all bitterhet som bortblåst ur hans röst. Jag ska kämpa så gott jag kan, sa han. Det finns ingen annan som kan göra det, men det måste göras och plikten är min. Jag ska kämpa, men jag måste inte tycka om vad jag har blivit. Han slöt ögonen som om han skulle somna. Jag ska kämpa. Drömmarna. Lan blickade ned mot honom en kort stund. Sen nickade han. Han lyfte blicken mot Perrin och Min. Få honom i säng och se sedan till att själva få lite sömn. Nya planer måste göras upp. Och endast ljuset vet vad som händer härnäst.